en podcast från Aftonbladet.
Välkommen till ett café Bambino som kommer ut lite senare.
För du har ju varit sjuk, men du vill inte prata om vilken sjukdom du har haft.
Karin, vad fan! Jag har varit jättesjuk, men nu är jag här. Jag har en keps på mig. Jag...
Det är för att du vill se lite cool och nere med de unga ut.
Okej, okay. Så du tycker att jag... Jag tycker det känns ung.
Jag tycker att du känns som att du vill se ung ut.
Du menar att jag inte ser ung ut?
Jag tycker att jag har lägger ingen värdering i det. Eller jag tycker ingenting om det. Jag bara noterar att du försöker ha en ungdomlig framtoning.
Okej. Okay. Ja. Jag känner mig lite som ett scramblat ägg.
Mm.
Men nog om det. Idag har vi Edgar Mannheimer som gäst i podden.
Och han är journalist, frilansjournalist. Och han har precis startat en podd som vi har lyssnat på som heter Kalam.
Mm. Och han är inbjuden för att prata om... Ja, den här podden handlar ju om Mellanöstern. Första säsongen handlar om Palestina och Palestinas historia. Och är till stor del någonting han säger att han har saknat själv sedan den 7 oktober. Det vill säga typ en djupare kunskap kring... den regionens historia och Israels ockupation av Palestina och vad som föregick den 7 oktober. Och vi har bjudit in honom för att prata om hur kriget, du säger tolkas, framställs i olika länder och i olika medier, på sociala medier och mer etablerade.
Ja, och i olika grupper kanske också. Jag tänker att vi ska prata lite grann om det här med generationsklyftan i synen på kriget som finns ju både här i Europa och i USA och vad det beror på. Men det är intressant just det här liksom att tolkningen av det, presentationen av kriget, konflikten, historien, men också tolkningen av det ser så pass olika ut och också hur det används politiskt.
Ja, verkligen. Ja. Och att i Sverige så, då, enligt mig, så finns en väldigt pro-israelisk rapportering där det känns som att liksom, palestinier bara är en namnlös bunch of people, typ. Mm. Och jag tänkte på det, häromveckan så kom det ut, eller ja, det har varit nyheter om att bland annat en journalist på Sveriges Radio har publicerat pro-israeliska saker privat, men att den här journalisten ändå får fortsätta rapportera i frågan. Mm. Och då till exempel häromveckan så hade Studio 1 ett inslag med IDFs, alltså israeliska militärens före detta talesman, där den här mannen får komma till tal som expert. Och det går ju typ inte att, för mig går det inte att föreställa sig en situation där det är tvärtom. Mm. Att en journalist på Sveriges Radio skulle ha publicerat massa pro-palestinska grejer och få fortsätta rapportera om konflikten.
Mm. Nej, men så det ska vi prata om, hur svensk journalistik också har hanterat konflikten. Jag ska säga att jag tycker själv att det här känns svårt, för att jag har ju suttit på Aftonbladet den här tiden och som chef för kultursidan, och ja, vi kan prata mer om det sen, men jag tycker det har varit extremt svårt. Alltså väldigt, väldigt en svår uppgift och ja, knepig liksom rent professionellt, bortsett från liksom känslomässigt och att man berörs väldigt illa av den här konflikten på massa olika sätt. Men också som sagt rent professionellt, min redaktörsroll tycker jag har varit extremt knepigt. Ha inte handen där, för då ser man inte ditt ansikte. Your beautiful face.
Jag ska ju åka ner till Malmö nu snart och skriva om Eurovision.
Vet du varför jag vet det?
Varför?
Därför jag är redaktör, är jag chef för kulturchef på Aftonbladet, och du ska ju skriva för Aftonbladet kultur.
Jag vet, men nu berättade ju inte jag det för dig, utan jag berättade det för dem som lyssnar. Jag vet nu, men känner mig märkligt förminskad av det nu. Jag är jättekonstig. Liksom.
Ja. Ja, men det är en bra härskarteknik.
Allt du säger, jag vet, och jag har redan sagt det till mig. Nej, men exakt.
Ja, men jag tror att vi har olika liksom, härskartekniker som använder mot varandra.
Verkligen. Mm. Och hur liksom Eurovision då ska liksom fortgå mitt under pågående folkmord.
Mm.
Det är ganska, alltså det är två stycken rätt extrema bilder bredvid varandra. Sång, dans, paljett.
Mm.
Marcus och Martinus.
Mm.
Att man kanske köper någon neonstick och sen så andra sidan Israels folkmord på Gaza.
Det blir intressant att läsa dina depescher från Malmö.
Ja, men först Edgar.
Mm.
Välkommen Edgar. Välkommen Välkommen Edgar.
Tack.
Det är så kul att du är här.
Det är jättekul att vara här.
Ja, du är inbjuden för att du precis har startat en podd som jag tycker är jättebra. Som Tack. Heter Kalam Podcast.
Ja.
Kan inte du prata lite om den?
Det är en podd som handlar om Mellanöstern i största allmänhet. Om historia, politik och kultur. Som jag tänker kan fortsätta ganska länge eftersom det är ett ganska brett ämne. Men med tanke på allt som händer i Palestina och Israel just nu så tillägnade vi första serien till Palestina. Så nu pågår liksom en slags historisk genomgång av modern palestinsk historia. Typ.
Jag tänkte verkligen på det när jag såg på den först. Att jag bara, wow, det är exakt det här man har längtat efter. Och jag vet inte om det här är min media bias, som det känns som att typ SR skulle aldrig göra den nu. Ett, för det skulle ta så jävla lång tid. Två, det känns som att de är så jävla rädda hela tiden för att göra fel.
Mm. Just i den här konflikten.
Ja, exakt i den här israelsk krig liksom, på Gaza. Så det kändes bara så jävla nice att få en fördjupning när man verkligen behöver fördjupningen.
Ja, men det var liksom tanken med podden. Jag letade efter det här materialet också. Mm. För jag är flitig poddlyssnare och hittade liksom inte just den här grejen som gör en genomgång av historia som enbart är liksom Mellanöstern historia.
Nej, för det känns också som att så mycket av bevakningen har också präglats av en ganska historielöshet. Mm.
Men tror du att det stämmer, jag tyckte det var intressant du sa Tone, att det är många som skulle dra sig för att göra den här typen av program just nu eftersom det är så, allt är så, ja det är inte liksom, det är en historisk skrivning där åsikterna och bilderna och berättelserna går så pass mycket isär och som också påverkar i så hög grad liksom dagspolitiken. Så att, tror att det stämmer att man till exempel från SR eller public service inte hade velat eller kunnat göra det här nu?
Jag tror att man hade kunnat tänka sig att göra det. Mm. Men jag tror att det ni nämnde med historielösheten, det är ett stort problem. Alltså det finns en väldigt begränsad historiekunskap om den här konflikten. Och jag tror att en podd som den här som jag gör nu hade behövt gå igenom så himla många filter av typ ängslighet. Inte bara på public service, men nästan alla medier.
Ja, även på Energy.
Absolut.
Men det finns ju typ inte så många andra radiokanaler.
Nej, ja. Men även på Aftonbladet såklart.
Ja, på Aftonbladet, of course. Mm. Ja.
Och det är dels för att man är liksom ängslig för att man inte vill säga fel sak eller bli anklagad för antisemitism eller islamofobi eller något sånt där. Men dels också för att det finns en bristande kunskap. Och det tror jag, det finns mycket statistik som visar på det. En opinionsundersökning som jag skickade till dig tidigare som kom idag, den visar att mindre än en tredjedel av svenskar vet vad begreppet apartheid är liksom. Mm. Och typ samma andel inte vet vad kolonialism är. Så jag tror att man inte kanske hade satsat på det för att man bara, var i medarbetarna som kan det
liksom. Mm. Hur kommer det sig att du tycker att liksom att du var personen att göra det? Eller vad är din ingång till ämnet?
Min ingång är väl att jag är uppvuxen i Mellanöstern. Mm. I Egypten och Jordanien. Och i Jordanien, där liksom gick jag gymnasiet och där är alla mina barndomsvänner kommer därifrån. Och majoriteten av Jordaniens befolkning är palestinier som fördrevs 1948. Deras barn och barnbarn och barnbarnsbarn. Så alla mina bästisar liksom från gymnasiet är palestinier. Så jag har liksom en sån personlig erfarenhet av konflikten. Men sen har jag pluggat Mellanösternkunskap, jag pratar arabiska och jag har liksom ägnat större delen av min karriär åt att rapportera om Mellanöstern och arabvärlden och inte minst den här konflikten och varit i Palestina många gånger och bor även just nu typ mellan Stockholm och Kairo. Och dessutom så har jag ju ett judiskt arv. Min farfar var jude och jag heter Mannheimer och är liksom någonstans uppvuxen med ett judiskt kulturarv. Så inte för att vara helt identity politics, men det finns ju
någonting.
Men
för någonting att ändå
vara
det.
Ja. Du är den enda som kan säga de här grejerna.
Ja, exakt. TF.
TF.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En sak som jag har tänkt jättemycket på och som skulle vara intressant att prata med dig om då, det är att jag har jämfört hela tiden liksom hur den här konflikten utspelar sig i Sverige med hur den utspelar sig i Tyskland. Därför att jag är ganska mycket där, min kille kommer därifrån och det är så otroligt olika hur... Ja, konflikten beskrivs, tas emot, tolkas, förstås, politiseras och sen är ju Tyskland ett otroligt liksom special case långt ut liksom på normalfördelningskurvan också i Europa eftersom man har förintelsen och hela den liksom minnespolitiken i Tyskland som gör att man som är liksom en jättestor del av hela statens liksom, hur man har byggt sin efterkrigsidentitet och så vidare. Så det är väldigt speciellt, men vi kan komma tillbaka till det säkert. Men det är ändå väldigt intressant hur du med den utblicken som du har och erfarenheten från olika länder, hur vi tror ju lätt, tänker jag, i Sverige att så här, vi är en välutbildad befolkning, vi har mycket liksom kvalitetsmedier så att vi kanske har en bra och liksom neutral bild av konflikten eller av kriget, av händelseförloppet. Men hur skulle du, om du jämför till exempel hur den här konflikten beskrivs i Egypten eller Israel, jag kan tänka mig att det är ganska olika.
Det är väldigt olika. Den här konflikten är ju liksom ett exempel på en global polarisering. Jag tror att Tyskland är ju, vi kommer komma till det, men jag menar, Sverige, vi har ett problem med en okunskap och det är väl inte kanske jättekonstigt. Vi är hela vägen här uppe i norr och den här konflikten är i centrumet av Mellanöstern på ett språk vi inte behärskar, på flera språk vi inte behärskar. Men konflikten angår ju ändå oss eftersom vi är en del av västvärlden och vår regering har en himla massa åsikter om vad som pågår där. Så ja, jag tror att i Sverige så har vi nog en bild av att vi är neutrala och vi kan saker. Men jag tror att omedvetet så sållar man sig till ett läger i världen. Och det är västvärlden, det är liksom Israel är ett offer i detta och vi står bakom dem och med liksom förintelsen i bakhuvudet. Och sen så är man kanske medveten lite grann om att det inte är så bra hur palestinierna har behandlats, men det är liksom en efterfråga eller det är liksom det är någonting som kommer efter. I medierapporteringen så finns det ju ingen rullande rapportering om vad som pågår i ockuperade Västbanken och i Gaza. Där folk, jag menar, det är ju liksom regelrätta mord och alltså vissa beskriver det som pogromer av, som israeliska bosättare utsätter palestinier för. Men det rapporteras ju inte. Det kanske görs, och det görs ju av liksom enskilda reportrar och korrespondenter som gör ett fantastiskt jobb. Men som liksom en institution som Aftonbladet eller Public Service eller DN, då har man inte samma liksom detaljintresse för vad kanske palestinier utsätts för eller deras liksom levnadsvillkor som man har om israeler utsätts för någonting eller om raketer skjuts mot Israel. Så det finns ju en bias, självklart.
Men och i Kairo då, där du bor en del av din tid, hur beskrivs konflikten där? Om man bara liksom försöker zooma in lite och säga så här, men så här är verklighetsuppfattningen i grannlandet.
Mm. Om man intervjuar, om man pratar med egyptiska journalister, och där finns ju ett problem från början, för att Egypten är inte en fri demokrati, långt ifrån. Det är många som beskriver det som en militärdiktatur där medierna kontrolleras jättestarkt. Så dels så måste man förhålla sig till den egyptiska staten som har en speciell position eftersom de har ett fredsavtal med Israel och de samarbetar med Israel på liksom säkerhetsplanet och energimässigt och diplomatiskt även. De var ju med antagligen och sköt ner många av de här iranska raketerna häromdagen, den egyptiska militären. Samtidigt så finns det ett enormt brett folkligt stöd för Palestina och det fattar den egyptiska staten. Så de måste ju släppa igenom en viss, eller liksom låta en viss folklig ilska kanaliseras genom journalistiken. Så det är liksom en förutsättning som egyptiska journalister har. Men sen vad gäller hur man rapporterar om den här konflikten, offentligt så skulle nästan inga egyptiska journalister som är aktiva i Egypten, de skulle nog förneka att Hamas utförde krigsbrott den 7 oktober, vilket de gjorde. Mm. De skulle nog förneka eller säga att det är liksom propaganda att säga att att prata om anklagelser om våldtäkt eller något sånt där. Utan de håller en ganska tuff linje där. Och många skulle typ anse att Hamas är ett legitimt motstånd eftersom de lever under ockupation och det är ingen stat. Palestina är ingen stat. Hamas är inte representant för en nation. De har inte skrivit på några internationella avtal. Liksom. Det är lite deras utgångspunkt.
Och om, ja, för jag tänkte... Jag pratade med en kompis häromdagen som flyttade från Israel efter förra kriget i Gaza med sin familj från israeliska judar som flyttade till USA och som har hela släkten kvar i Israel, och hon skulle nu resa tillbaka och hälsa på familjen. Men, och då sa hon att det hon beskrev var att hennes familj och släkt hade genom israeliska medier, och det är ju ett annat case då, som man kan fundera över, hade väldigt dåliga kunskaper enligt henne då, som följer amerikanska medier och internationella medier om vad som händer i Gaza framförallt. Att de visste, det är väldigt få bilder, det är väldigt få... kriget beskrivs på det här liksom makroplanet med liksom IDF, israeliska militären såklart i centrum, men illustrationerna av kriget, berättelserna om krigets offer i Gaza är nästan helt frånvarande, beskrev hon det. Så att jag tänker också på den liksom situationen i Israel, om du kan säga någonting om den, hur, vad kunskapsnivån är där och vilken bild av kriget som presenteras där.
Innan dess vill jag bara påpeka att de här många egyptiska journalister förstås skulle erkänna att krigsbrott har skett, det här är en generalisering. Mm. Och många som skulle säga, förneka en sån grej offentligt, skulle privat med mig säga självklart vet vi att det är så. Liksom. Men angående Israel så är det ju faktiskt så, och jag intervjuade Gideon Levi i min podd och han berättar
som en israelisk vänsterintellektuell.
Precis.
Kan man ju säga, väldigt,
kan man säga.
Dissident får man väl säga idag.
Dissident egentligen, jag tror inte han skulle beskriva sig själv som vänster. Nej. Utan bara att han liksom är väldigt inriktad på att visa den palestinska sidan av den här konflikten. Och han beskriver det som, han är ju liksom född och uppvuxen i Israel, och han beskriver det som att om man inte som Israel aktivt söker sig till vad de skulle kalla liksom total radikala alternativmedier, då ser man, det enda man ser av kriget i Gaza är liksom propagandabilder av israeliska soldater som liksom heroiskt marscherar fram och försvarar den israeliska staten och försvarar liksom internationella judenheten. Man ser inget annat. Det är ju ett samhälle som är, alltså, nu hårdrar jag det, men ganska hjärntvättat. Det är många som, man kollar också där liksom, opinionsundersökningar som visar på ett enormt brett stöd för det här kriget. Många som tycker att det förs på fel sätt, men Det är få som tycker att man inte bör vara i Gaza alls. Liksom.
Nej, men vad, eller jag tänker på det att du säger att din kompis sa att ja, men det var så dålig bevakning av kriget i amerikanska medier. För jag tycker att...
Nej, hon tyckte, nej, hon, okay. nej för hon ja. Satt i USA och hade en helt annan bild av kriget ja. Genom mm. amerikanska och internationella medier än sin familj i Israel som hon tyckte var helt oinformerade om krigets konsekvenser.
Nej, men för så har jag ju verkligen känt själv, alltså typ när jag ska informera mig om kriget, att det går ju typ, alltså att läsa svenska medier har ju varit så alltså fucked up ofta. Alltså ibland har det varit dagar i sträck där det typ inte har varit någon nyhet om kriget alls. Palestinier är liksom helt anonyma, offren i Palestina, det är som att typ, ja, men de finns nästan inte. Och jag vet inte, jag har funderat på om, det, om vår regering hade haft en annan stans om inte de hade varit liksom pro-Israel, om det hade varit annorlunda i bevakningen då, för de måste ju ändå höra ihop på något sätt, eller är det konspiratoriskt?
Jag vet inte, jag tycker det är jätte...
Typ att det inte ens gick i början, kändes det ju som att det var så här jobbigt att typ säga saker pro-Palestina, alltså att det inte fanns något sånt allmänt folk, eller jo, ett folkligt stöd kanske, men eller förstår du vad jag menar?
Att ja, det liksom... jag tror att det är lite olika saker som spelar in om jag ska ge, liksom, försöka höfta lite här. Nej, men för det första så tror jag att det är att den liksom, det, de ohyggliga händelserna den 7 oktober, de var så chockartade och så enorma, så det var ju liksom på en skala som man inte hade sett på så lång tid och som skapade en väldigt liksom, ja, liksom chockvågor i Israel, men också skapade just enorma chockvågor och ett trauma här i Sverige, en väldigt, väldigt stark liksom rädsla också i den svenska judenheten och bland svenska judar. Så att den liksom, det var ju den första liksom nyhetsvågen, eller man ska säga. Och sen, och då, jag har själv brottat så himla mycket med det här som redaktör. Det har varit en väldigt, jag tror att det har varit, när jag har jobbat som redaktör ja, och journalist under många år, och tycker att jag tagit mig igenom liksom många svåra, komplicerade händelseförlopp, flyktingkriser och kriget, ryska invasionen av Ukraina, och liksom hur ska man hantera, vilka röster ska man ska få höras och vilka perspektiv behövs. Men jag måste säga att jag tycker att det har varit extremt, extremt svårt. Dels för att det har varit de här olika liksom faserna i händelseförloppet från den 7 oktober, men också då måste man förhålla sig till, som du är inne på och som din podd handlar om, liksom hela historien, förtrycket av det palestinska folket, ockupationsmakten, liksom hur mycket ska man ta in den typen av perspektiv när man rapporterar om den här fruktansvärda händelsen i första läget. Det är jättesvårt, därför då måste man liksom berätta om lidandet och sen kommer kriget, hur långt ska det gå, hur brutalt ska det bli, och många hoppas i första skedet att det inte ska bli så brutalt. När ska man börja när är det liksom legitimt att börja prata om etnisk rensning, om folkmord, om krigsbrott? Det är liksom, det har varit så fruktansvärt svårt. Men jag håller med dig också om att jag tror det är ju någonting som har hänt med den svenska politiken, där det har funnits sen tidigare i alla fall en samsyn över blockgränserna om ett erkännande av Palestina, där Sverige var ju liksom tidigt ute i Europa, även om det alltid har funnits liksom kritiska röster inom svensk borgerlighet, starka kritiska röster och partier. Men idag har vi ju den mest liksom Israelvänliga regeringen på lång, lång tid. Det är egentligen ett brott mot svensk politisk tradition, skulle jag säga. Och det tror jag absolut påverkar.
Ja, men och egentligen, och bara, ja, men precis,
och som också du... Sverigedemokraternas roll ja. I svensk opinionsbildning.
Hur då, man... tänker du?
Nej, men där det finns en väldigt starkt behov hos Sverigedemokraterna, som har fått blivit anklagade och har en liksom historia inom, man kommer ur en nazistisk politisk högerextrem politisk miljö, man vill gärna liksom tvätta den byken, och så kommer det här kriget, man hatar muslimer. Det är liksom en perfekt situation där man kan ställa sig på Israels sida, tvätta sin liksom antisemitbyk och samtidigt liksom, ägna sig åt sin islamofobi. Och det är liksom ett väldigt starkt nytt element i svensk politik som inte har funnits där tidigare när det gäller just den här konflikten. Och det har påverkat, tror jag, jättemycket. Jag vet inte vad ni säger om det.
Absolut. Det är väl självklart att medier speglar den regering man har och liksom folkopinionen som har röstat fram den här regeringen.
Exakt. Jag tänker typ, ja men vår 7 oktober, bara, ja det är förfärliga terrordådet, men också typ att det kommer, alltså kriget började ju inte där, och det tycker jag att man har känt så mycket i mycket av rapporteringen, att det är som att det bara från ingenstans så gjorde Hamas det här terrordådet, och typ när det i regionen bara senaste typ 2 åren känns som att det har varit så jävla oroligt typ, och att det har varit värre, alltså så jävla hemskt på Gaza.
Ja, det beror väl, alltså du som redaktör har väl haft svårt eftersom det inte funnits en ordentlig löpande rapportering från den konflikten.
Nej, så kan man säga. Alltså, jag är ju redaktör för en kultursida, så jag liksom är inte inblandad i nyhetsbevakningen och nyhetsrapporteringen.
Nej, inte dig personligen,
nej, men precis.
Liksom allmänt som
ja,
redaktör.
Ja, allmänt sett.
Sen typ när folk har delat, det har inte alls funnits något intresse för det kriget. Alltså till och med jag som känner att jag har ett intresse eller typ känner att jag har haft en tidigare koppling till typ så palestinare och sånt, att det känns som att alltså, det har ju inte, det kommer ingen rapportering därifrån, eller det har känts som att det varit så lågt intresse för det de senaste åren typ.
Ja, jag skulle säga både och, därför att det är på ett sätt, jag menar, samtidigt är det ju en konflikt som många jämfört med liksom andra konflikter och utrikespolitiskt liksom komplicerade situationer har mycket kunskaper om och mycket åsikter om också, vilket gör det också svårt på ett annat sätt då liksom med rapportering, och därför att det tas emot utifrån en situation där konflikten är liksom tolkas politiskt, folk har väldigt starka åsikter, ibland väldigt starka åsikter utan jättedjupa kunskaper, så att det blir liksom ett väldigt explosivt det är inte som att rapportera om andra frågor där folk utgår från att den här journalisten vet väl mer, utan det här är liksom allting ifrågasätts på ett annat sätt.
Nej, men det har väl också att göra med den oändliga liksom debatten kring representation i media.
Ja, verkligen.
Att det finns liksom 600 000 arabisktalande svenskar, men att de inte alls finns. Det är klart att det har blivit bättre med åren, men just på redaktörnivå, att där finns det väldigt få med liksom en bakgrund i Mellanöstern som är med och bestämmer innehåll bland svenska medier.
Det är verkligen sant, och det tror jag håller med dig. Det är en jättestor brist, och det märks nog verkligen. Det har nog verkligen märkts i de här senaste 6 månaderna. Verkligen.
Ja, men också att jag tycker att liksom, nu, public service till exempel också har misskött sitt uppdrag under de här månaderna. Alltså, Uppdrag granskning har ju typ följt SVT typ 3 gånger. I Studio 1 här om veckan så hade de ju en gammal talesperson för IDF som var med i ett inslag som är typ, när man lyssnar på det så är det helt sjukt. Och typ DN gjorde ett långt reportage. Nu kommer jag inte ihåg vad han heter, jag skrev upp det här namnet lite. Ett långt reportage med honom där han så, där man är så här, Malmökillen som är typ
Kornikus, IDF-talesperson.
Exakt, och som är liksom typ som ett sånt kulturporträtt som de typ gjort på mig när jag hade premiär för Anna Karenina, eller typ det är det som är tonen i reportaget. Mm. Där det här är en person som liksom mer eller mindre bedriver lobbyism och liksom har arbetat för den israeliska militären. Så jag tycker också att jag har tänkt så mycket senaste åren bara på liksom dividen mellan sociala medier och mer etablerade medier. Och hur typ jag får nästan typ 95% av alla mina nyheter från sociala medier nu för tiden. Mm. Alltså, och om man tänker också på yngre människor nu, att det är så mer och mer, och att typ misstron mot etablerade medier ökar, och sen så samtidigt händer en massa såna här grejer. Mm. Typ hur har du några tankar typ om hur ska man kunna överbrygga den gapet mellan sociala medier och liksom, eller du förstår vad jag menar.
Ja, absolut. Jag tror att jag menar, public service har ju ett problem med att kanske vara rädda för Twitterstormar, trots att väldigt få svenskar ens använder Twitter, eller stormar på sociala medier, och man är väldigt rädd och ibland ängslig för att anklagas för att vara vänster. Och i den här frågan blir det ju också en sån liksom vänster-höger, den präglas lite av det också. Så man överkompenserar ju, clearly. Nu har ju SVT, som du sa, fällts 3 gånger. Inte för att vara pro-palestinska eller pro-vänster eller något sånt där, utan för att vara för pro-israeliska. Så jag tror sättet att överbrygga det, ja, ta in fler människor med en annan bakgrund och annan erfarenhet. Men jag vet inte, det är svårt. Alltså jag vill heller inte hävda att det är liksom lätt eller att det skulle vara en quick fix för public service att åtgärda det här. För att det är väldigt många saker att ta hänsyn till i public service som man inte behöver göra i sociala medier. Så jag har tyvärr inget svar.
Jag tyckte det var intressant, för det har varit typ en debatt i USA som har varit så här: TikTok matar unga med pro-palestinska åsikter typ. Samtidigt som det visar sig att typ så här väldigt många, även innan den 7 oktober, så var det typ så här, en väldigt hög procent unga amerikaner som är liksom emot ockupationen. Och att det också känns som att det blir en sån generational liksom
gap.
Jag får så mycket klag hela tiden på att jag pratar engelska. Så det är därför jag blir så ibland. Jag bara säger det på svenska.
Generationsklyfta.
Att det känns som att, ja, men särskilt med den här TikTok-bannen och sånt som de håller på med skitmycket i USA nu, eller att de vill banna TikTok eller förbjuda TikTok. Men som också känns som att det är, att det är så här, att de ogiltigt förklarar ungas politiska engagemang och säger typ så här, men ni är bara för ett fritt Palestina för att ni är hjärntvättade. När jag istället kan tänka att det här kommer då några år efter Black Lives Matter, folk har blivit mer, folk är liksom väldigt informerade om, ja, men kanske mer om så här kolonialism och rasism och har en förståelse inför ockupationen utifrån de ögonen, eller så tänker jag liksom.
Absolut, det tror jag stämmer jättemycket. Och det visar ju opinionsundersökningar, inte bara i USA men även i Sverige, att det finns en så här Gen Z generationsklyfta. Där yngre människor är dels mycket mer utbildade eller liksom har en större kunskap om den här konflikten och dels har helt andra åsikter än äldre generationer. Men jag tycker även där så är det intressant hur liksom sociala medier, techjättar, sållar sig till olika läger. För att jag har en kompis som jobbar på Meta, alltså som jobbar med Facebook och Instagram. Och han är palestinier, men liksom uppvuxen mellan Libanon och USA. Och han bedriver liksom en så här undercover aktivism för att motverka det som kallas shadowbanning. Alltså att om man har för mycket liksom material som där man nämner Palestina för många gånger, så liksom minskar plötsligt hur många som
viktas
kollar på
ner en, av, views är helt av algoritmen.
Ja, exakt. Medan TikTok tror jag inte har en sån mekanism.
Jo, de har det nu. Alltså. Ja. Jag pitchade, om någon vill gå in och titta, jag postade en jättefin fotodump från min semester till Lissabon.
Okay.
Och då en av bilderna var en husvägg och så hängde det en Palestinaflagga. Och den fick typ så 70 views. Och det var samma sak när jag var i Skottland. Okay. För då var jag ute på Highlands, alltså långt ute på landet. Och så hade någon bara spraymålat en skitstor Palestinaflagga så här rakt ut i de skotska bergen. Och det var så jävla starkt. Wow. Och den fick också typ 7 views. Och allt nytt. Okay. Ja. Så att jag tror att det har ändrats också kanske efter kriget.
Ja, precis. Det är ren spekulation bara utifrån hur många liksom som har försökt att liksom stänga ner TikTok.
Exakt.
Eller liksom...
Nej, men för Meta och de säger att det finns inte ens något som heter Shadowband. Så att,
ja.
Men jag tänker på den generationsklyftan, för jag tänker att dels handlar det om liksom ett annat medielandskap och ett annat sätt att informera sig och ha kunskaper om kolonialism och bland liksom i den progressiva vänstern kanske i USA. Men jag tänker också att det handlar om någonting som kan oroa mig i allt det här, och det är ju att det är ju också tid som har gått sen förintelsen rakt av. Alltså jag tänker att mycket av liksom stödet hos äldre generationer, och kanske går liksom brottet någonstans vid min generation, så är det ju liksom att det finns en... Alltså stödet för staten Israel bottnar ju i en, liksom, en skuld och en förståelse för att de här liksom, judiska flyktingarna från Europa hade ingen annanstans att ta vägen. Och sen kan man liksom, diskutera fram och tillbaka olika årtal och krig och sådana saker. Men liksom en slags bottenplatta av sympati och också liksom, en europeisk skuld då, för den... Ja, för förintelsen helt enkelt. Och i takt med att minnet av det bleknar så händer massa olika saker i, liksom vår, i det politiska landskapet. Det ena är då att unga människor inte har samma känsla för behovet då av en judisk stat som äldre har haft med sig. Men också att liksom den här reflexerna vad gäller antisemitism som har funnits ju väldigt djupt i vår del av världen försvinner ju också. Och det ser man ju också nu, liksom, tycker jag i alla fall, den här liksom vågen av ganska oreflekterad då, antisemitism blandat med väldigt legitim liksom, kritik. Men att det där blandas ihop på... Ja, att de där reflexerna försvinner helt enkelt.
Jag vet inte. Jag kan delvis hålla med dig om att det finns en problematik med antisemitism och att det finns en reflex hos kanske din generation, min generation, eller personligen förstås mig också, men som, där man reagerar direkt och bara det är antisemitism. Mm. Men det är ju också lite för att vi har i Europa gjort någon slags... Alltså vi har ju essentialized liksom, just det folkmordet som vi kallar förintelsen. Och har inte samma reflex när det kommer till andra former av rasism för att man förknippar inte dem med folkmord. Man tänker på liksom Kongo eller hela slaveriet i USA till exempel. Men sen tror jag också att den yngre generationen har ett helt i USA till exempel, där finns ju en bred koalition av personer med bakgrund i Mellanöstern och judar som tillsammans liksom går ut i protester i New York och massa olika städer i USA för att demonstrera mot ockupationen. Och om då en person med bakgrund i Mellanöstern som är typ 21 ser på nyheterna typ gubbar som Biden säga att du är antisemit och sen så ser de deras liksom kompis som är jude som bär kippa som säger att du är helt jätterimlig, det är inte alls antisemitism det här. Då blir det ju en sån enorm liksom, polarisering i liksom, hur man uppfattar vad den äldre generationen säger och vad verkligheten är bland de som man umgås med.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Nej, men jag håller med om det. Jag skulle ändå liksom hävda att det finns... Jag tänker nu på den här... Ja, den här frågan är så otroligt svår med liksom vilken roll förintelsen ska spela och hur man ska se på det, på den händelsen. Och det är ju en stor och extremt komplicerad debatt. Liksom, är det, hur speciell är den händelsen jämfört med andra folkmord i historien, som du säger, andra liksom utrotningar, andra... och liksom, vad händer om man sätter den på den, om man pekar ut den som helt unik och helt speciell och helt liksom ojämförbar med allting annat, och det är mycket den här tyska debatten liksom är centrerad kring, att det finns en förståelse av,
och där Tyskland ju har helt förvillat sig.
Ja, de har helt förvillat sig, det har de verkligen gjort, och samtidigt så kan man någonstans liksom också förstå liksom resan hit. Alltså nu har de ju liksom helt ballat ur. Men fram tills ganska nyligen så har ju också Tyskland fått mycket beröm för sin liksom minneskultur och sitt sätt att liksom ta sig an sin skuld och sitt trauma och att liksom försöka jobba sig igenom det. Och så idag har den liksom positionen stelnat helt till att bli en liksom... Ja, att man kopplar liksom statliga kulturbidrag, statliga pengar, man har lagar, den här liksom definitionen av antisemitism som är så ifrågasatt och omdiskuterad, som, där det ingår att kritik av liksom, en viss typ av kritik av statens Israel per definition är antisemitisk. Mm, och så hamnar man väldigt långt ut på ett spektrum.
Ja, alltså innan vi kommer till den tyska debatten där vi ju ser icke-judiska tyska poliser gripa judiska aktivister som vågar liksom kritisera staten Israel. Men innan dess, så det finns ju någonting att säga, jag ska inte liksom bli jätteteknisk och historisk nu, men om historieskrivningen kring förintelsen och när Israel liksom bildades några år senare. Och det är ju att vi i Europa tänker ju att liksom, förintelsen skedde, det var jättehemskt, och sen så hjälpte vi Israel skapa en stat och de attackerades av araber. Och riktigt så var det ju inte, utan Europa har en mycket större skuld än vad vi kanske tänker oss, eftersom det var ett flyktingstopp på 30-talet. Inkluderande Sverige, det var inga europeiska länder, inga länder i hela världen som tog emot judiska flyktingar. Vi hade kunnat rädda så många fler. Så det där tar vi liksom inte med i beräkningen när vi tänker på förintelsen. Att så här, man tänker att Tyskland framförallt, men även alla europeer har ett ansvar för förintelsen, men vi har ännu mer ansvar för vad vi tänker. Och vi måste också säga liksom att araber hade absolut ingenting att göra med förintelsen. Palestinier hade ingenting att göra med förintelsen.
Nej, det är en europeisk story.
Det är en europeisk story, och jag tror tyvärr att många outsourcar sin skam och sin skuld på araber, för det, och med hela liksom ett kolonialt bagage.
Och som blev fördrivna från sina hem ju.
Ja, 750 000 palestinier fördrevs ju i takt med att Israel bildades. Liksom. Innan någon arabstat gick till krig så fördrevs 250 000 palestinier.
Och där är ju en stor diskussion. Jag tänker, nej men, apropå den tyska debatten, så finns det ju historiker och debattörer som också har velat lyfta den liksom koloniala liksom, tyska historien, där man diskuterar exempel det fruktansvärda liksom, folkmord på hereros i Namibia, där Tyskland var en kolonialmakt. Och huruvida man kan liksom ens nämna det, eller liksom, finns det paralleller? Är det så att liksom, ja, det här är ju ett helt forskningsfält. Liksom, men
vad är det? Berätta för...
Nej, men att den, liksom, Tyskland i sin roll... Nu var inte liksom, Tyskland en av de stora kolonialmakterna, men de var ändå liksom, en våldsam kolonial herre tillsammans med andra länder. Vad sa du?
De hade ju anspråk på att bli större.
De hade anspråk verkligen på att bli större som en del av sina imperialistiska ambitioner. Men i alla fall så var man i Namibia och utförde ett fruktansvärt folkmord på hereros i Namibia. Och det här är någonting som har varit ganska... Nej, men apropå den här idén om då den tyska minneskulturen, att man är så bra på att ta hand om sin historia, så är det här någonting som har varit ganska okänt och obearbetat. Och också att överhuvudtaget nämna det då i samband med eller överhuvudtaget liksom dra paralleller eller säga att det kan finnas det kan vara så att den liksom moderna folkmordspolitiken eller folkmordsidén kan ha kopplingar till tidigare liksom koloniala övergrepp och avhumanisering är antisemitiskt. Därför då förminskar man liksom förintelsens unika...
Men varför måste förintelsen vara unik för att vara helt vidrig? Jag tänker också som du säger om typ att en äldre generation då kanske är mer pro-Israel för att judar fördrevs och behövde en egen stat. Okej, men då kom de till ett land och fördrev andra. Alltså då är ju hela den ens solidariteten eller empatin vilar ju på en falsk historieförståelse.
Jag tror att det finns en jättestor rädsla bland judar att, som har varit en liksom förtryckt minoritet under hela historien, att man återigen ska liksom, förminska alltså den här exceptionella ändå, liksom industriella utrotningen, försöket att liksom utrota alla Europas judar, att det återigen ska bli så att man förminskar det, att man glömmer bort det, att man gör det till någonting som kanske inte var så himla farligt jämfört med allting annat som hänt i historien. Och det är en väldigt legitim rädsla. Jag tänker också på NSS som vi publicerade i översättning av den indiska skribenten Pankaj Mishra, som är väldigt kritisk till liksom, hur debatten kring kriget nu har formeras. Men han säger ändå, eller jag tycker han argumenterar väl för att det finns en jättestor risk för om den här händelsen som är en så... liksom, om betydelsen av förintelsen bleknar eller försvagas, det är som ett slags urexempel i vår civilisation på vart vi inte får hamna, vart det inte får gå, vad avhumanisering inte får leda till, då är det, alltså det, då händer det något monumentalt med vårt sätt att tänka på varandra. Absolut. Och det är farligt.
Så jag håller helt med dig. Men det, man måste...
men det är jätte... ja, jag håller med dig också.
Ja. Ja. Nej, men jag menar, det är exceptionellt. Det är det. Att 6 miljoner människor liksom systematiskt, industriellt förintades. Mm. Absolut. Men det man måste ta i beräkningen är liksom att medans... Frankrike och Storbritannien och USA utkämpade ett krig mot nazisterna, så pågick ju liksom alltså exakt samtidigt så bombade fransmännen det syriska parlamentet för att man vågade utropa självständighet liksom. Alltså de här sakerna är så himla kopplade att liksom, om man inte kommer från Europa och så blir man upp liksom, man ska lära sig, alltså det finns en om man själv kommer från tredje världen eller vad man kallade för tredje världen förut, och så kommer en tysk icke-judisk person och anklagar en för antisemitism för att man anklagar för att man kritiserar Israel, alltså den känslan man får.
Nej, det blir
är liksom bara, alltså det är en sån arrogans tror jag. En enorm arrogans. Och då kanske vi kommer in lite på Tyskland. Och,
bilderna... ja, vad tänker du om Tyskland? Eller vad som händer i Tyskland?
Jag menar att jag tycker det är helt koko. Det är helt... Jag menar, bara om vi tar ett alltså, kontextlöst exempel på en icke-judisk tysk polis i liksom så här... riot-mundering som våldsamt liksom, misshandlar och griper en judisk person för att han eller hon eller hen yttrar en politisk åsikt. Bara det, då är väl ganska illa ute. Och det sker, det pågår ju nu. Liksom. Mm. Och att de har liksom... jag menar, Yannis Varoufakis skulle komma och tala på den här Palestinakongressen häromdagen. Yannis Varoufakis, den före detta finansministern i Grekland. Mm. Han har förbjudit... Han nekades inresetillstånd i Tyskland.
Och varför gjorde han det?
För att han har vissa åsikter om Palestina och Israel. Mm.
Ja, och då är det den typen av åsikter som bryter mot den här liksom, tyska definitionen av antisemitism. Och man har en sån speciell regel som gäller för utländska medborgare som man tycker liksom, bryter mot såna grundläggande principer. Och då är det speciella med Tyskland att det är ju att man har gjort liksom kampen mot antisemitismen har... Det var Angela Merkel som sa att det är en del av vårt alltså statsreson, alltså vår stats existens bygger på att vi ska kunna skydda judiskt liv i, ja, i Tyskland och vi ska och därmed också och i världen och därmed ska vi alltid stötta Israel. Ja. Och det är liksom det är en liksom helt fundamental idag. Den är också ganska sen liksom i den tyska efterkrigshistorien, men den finns där och den och jag håller med dig, men jag ska också säga att jag har judiska vänner i Tyskland som också säger att jag inte, de tycker inte bara att det är negativt, utan de tycker också fram tills nu tror jag att liksom alla liksom på vänsterkanten tycker att det har ballat ur, eller folk som jag känner, men att det har funnits en trygghet i den garanten från statligt håll, att vi liksom lovar detta, men hur
självklart.
Det fram tills liksom fram tills nu, och nu har det liksom helt...
Nej, men självklart ska Tyskland liksom göra det, men jag menar alltså, att koppla ihop...
Nej, jag håller med.
Jag tror att det skadar judar att koppla ihop Israelkritik med antisemitism, vilket
man har
gjort.
Men gör ju det till slut.
Ja, men den nya definitionen av antisemitism enligt IHRA, som jag tror att Tyskland har liksom
också
antagit.
Sverige har
och Sverige också. Och många liksom länder som känner en skuld inför förintelsen som var delaktiga. Man måste ju ändå säga att Sverige på något sätt var det. Liksom, eller svenskar. Den definitionen gör det väldigt svårt att kritisera Israel. Och till exempel så står det i den definitionen att bojkotta Israel är antisemitism. Och det tror jag skadar judar jättemycket. För att det kopplar bara ihop, alltså de personer som är antisemitiska eller på gränsen till antisemitiska som använder en Israelkritik för att samtidigt yttra antisemitism, de får ju vind i seglen.
Mm, så är det.
Alltså, jag, precis, men jag förstår. Jag, på ett sätt tänker jag att det handlar så mycket om antisemitism och den skulden och bla bla. Men det känns också som att det är så mycket bara rasism mot bruna. Och typ att man uppfattar palestinier som bruna eller typ så araber. Och det är någon helt annan...
Absolut.
Liksom, det är inte så Europa och som Israel är. Och jag har tänkt på det så mycket. Jag ska åka ner och skriva om Eurovision.
I Malmö.
I Malmö, exakt. För att jag har tänkt så mycket på kulturbojkott och liksom verkligen landat att jag är för en kulturbojkott. Särskilt eftersom då till exempel Israel använder sig av till exempel Eurovision. Alltså hela Eurovision är ju typ en del av ett så europeiskt projekt som de satte igång efter under kalla kriget för att visa så en enad västfront mot öst. Mm. Så det är liksom jätteviktig del av en europeisk identitet med Eurovision. Och det tycker jag är ett sånt stort problem. Eller ofta när man hör folk prata att det bara är så, ja men islamofobi, ja, men också så rasism. Rasism, eller förstår ni, inte, som inte bara har med islam att göra, utan...
Nej, men jag håller verkligen med om det, och jag tycker det blir ju väldigt...
Som är också helt lite så, ja men typ...
Ja.
Man, att det ibland kan kännas som att det finns en rädsla, och det ska finnas det. Det är helt fucked up med antisemitism, 1000%, men typ med islamofobi så är det lite mer så... Det finns inte samma heart and soul i det.
Det finns ju ett ifrågasättande kring det begreppet. Det är många liksom, ganska profilerade svenska debattörer som har sagt att det betyder ingenting. Det finns ingen islamofobi.
Nej, men exakt. Jag menar, och vi som växte upp, eller jag vet inte hur gammal du är, men typ, det är så här, en av de första stora grejerna som jag minns hände var så 9/11 och sen så kriget i Irak och sen så kriget i Afghanistan och typ hur ens kompisar med rötter i Mellanöstern. Alltså islamofobin, det var ju verkligen... jag växte upp med den. Alltså folk var helt urballade. Varenda så här svenskt program på tv skämtade om muslimer. Och, alltså det var helt öppet liksom, mål. Och det fanns inte någon så här politisk medvetenhet kring det. Och det tycker jag också, jag vet inte, jag bara känner det mycket nu i debatten. Och att det är bara som att liksom, de tål mer, inom situationstecken.
Nej, men det tycker jag har varit en liksom en stor plåga i rapporteringen om kriget, som har handlat om att det har varit väldigt, och det, dels är det liksom en följd av att det har varit nästan omöjligt eller varit väldigt svårt för journalister att verka i Gaza under kriget, såklart, eftersom Israel har förbjudit det. Och väldigt många har blivit dödade, men det är också så, det är liksom att ett palestinskt lidande beskrivs på någon slags makroplan. Det är liksom siffror, det är bombningar, det är x tusen barn, y tusen kvinnor. Det är väldigt, det är inte de här liksom nära berättelserna som skapar identifikation, som skapar empati, som är ett förmänskligande då, eller vad man ska säga, eller ett självklart liksom, en beskrivning av en av mänskligt lidande då. Och där finns det ett stort glapp. Men jag tror, men liksom till din poäng, Tone, så Sveriges tredje största parti har ju liksom islamofobi i sin, alltså som en del av sitt politiska projekt idag. Det är ju liksom en väldigt stor del av den svenska politiska kulturen, och det är ju helt förhärskande. Och jag tycker det är extremt tydligt i både den politiska debatten, men också speglas det då i medierapporteringen att vissa människors eller palestiniers lidande är mindre liksom drabbande eller mindre värt, eller...
Absolut.
Så är det ju, eller vad säger du, Edgar?
Det är definitivt.
Ja.
Och bara en liten inflikning vad gäller journalister, så ja, Israel släpper inte in några journalister.
Nej.
Och de Gazabor som är journalister, de har ju verkligen dödats. Minst 103, minst 103 journalister har dödats. Det är den dödligaste perioden för journalister globalt sen Committee to Protect Journalists, den här organisationen, började mäta detta på 90-talet.
Mm.
Men vad gäller liksom vår allmänna syn på bruna människor, mm. alltså, jag menar, svenska skolbarn lär sig om förintelsen som man ska göra, och sen kanske de läser i Tintin med mamma och pappa liksom, eller ser Tintin-filmer, jag gjorde det, och där är det ju liksom, där är ju alla bruna människor bara en schablon, bara liksom en, de är ju inte människor, de är bara, existerar som någon slags
fond.
Antingen ja, precis, bara en fond eller som skurkar liksom, med läskiga tänder och konstiga drag liksom. Och det är ju det som är, vi måste ju erkänna det, att vi har ett sånt arv. Sen hur vi ska gå vidare och liksom avlära oss ett sånt liksom kolonialt tänkande, det kan vi diskutera, men jag tror det finns många krafter i samhället nu som bara vill liksom sopa under mattan och tänka att liksom vi inte alls har något problem med rasism eller kolonialt tänkande liksom.
Ja, fan vad man känner nu att vi lider av kolonialt tänkande. Alltså ibland tycker jag att man i perioder känner mer i kulturen att vi gör det än andra, och nu känner jag verkligen så
men vi lider ju av liksom djupt rotad rasism rakt av kolonialt.
Det gör alla, alltså vi är inte unika.
Nej, vi är inte
som
unika.
Liksom vita svenskar, men
det är som central del av liksom det tunga eller det mest liksom centrala politiska projektet också nu, så att det är ju så förhärskande, dominerande i offentligheten också, och så accepterat.
Jag tror inte, för innan den nuvarande regeringen, så tror jag inte att en utrikesminister hade uttalat sig ungefär, ja, vad gäller de svenskar som dog i Gaza, så skulle nog inte en tidigare svensk utrikesminister, oavsett parti, ha sagt ja, ni får väl skylla er själva att ni åkte dit. Det var ju liksom, vi rekommenderade ju att man inte skulle åka dit.
Fryst bistånd.
Ja, nej men precis. Alltså den snabbheten med vilket
och
man...
Och vill jag också säga, alltså jag tycker att både att också, du vet, sossarna och vänstern också varit helt så bara... Men typ inte talat och skägget nästan. Alltså jag tycker att hela... Ja, det är helt fakta.
Ja, här har man ju tittat beundrande, eller i varje fall jag, man har sett med lite avundsjuka mot den liksom norska regeringens hållning, där man har varit väldigt tydlig. Och jag tycker att det som har gått förlorat, eller det som har varit liksom historiskt en svensk position att stå på liksom folkrättens sida, stå på internationella liksom konventionernas sida snarare än på den ena eller andra liksom parten i konfliktens sida, där har ju Norge lyckats hålla den hållningen, och den typen av röster behövs ju så mycket nu internationellt, och det tycker jag är en stor, stor sorg att Sverige liksom lämnar den hållningen, som också skulle ha behövts nu, jag tänker i relation till det du pratar om, liksom, till det globala syd som nu ser den total principlöshet med, när man tycker att det är viktigt med internationella konventioner, med folkrätt, med krigets lagar och så vidare, och nu skiter vi liksom i det, men det var jätteviktigt när det var den ryska invasionen av Ukraina.
Men Edgar, som en liksom sista fråga, om det finns en grej som du önskar att du bara kunde programmera in i allas hjärnor nu med liksom om Palestinas historieskrivning, eller typ bara, fan, jag önskar verkligen att folk hade med sig den här historiska kunskapen, vad hade det varit då?
Nej, men det är nog det som jag nämnde tidigare, att det var flyktingstopp för alla judar på 30-talet
och
i Europa och USA. Och att till och med 1939 så anordnade USA och många av de länderna som nu typ ingår i så här G7, alla de utvecklade ekonomierna, och anordnade en konferens 1939 i Frankrike. Var syftet med konferensen var, hur, nu måste vi liksom lösa det här. Nu måste vi liksom organisera ett mottagande. Och det slutade i total fiasko. Inte ett enda land gick med på att ta emot en enda judisk flykting, förutom El Salvador, med villkor att de konverterade till katolicism.
Oh my god.
Så det kanske vi kan tänka på.
Det är ändå en viktig kunskap.
Det är en viktig kunskap.
Jag visste inte det.
Jag visste det, för jag har ju lyssnat på Eders podd.
Jag också. Jag har också gjort det, men inte just det avsnittet. Men det, här
det är mycket information.
Det är så jävla mycket information. Ja. Om man lagar mat, man gör såna här grejer.
Okay, nej, men
vem tipsade dig om podden?
Nej, men vi förbereder
svara
oss.
Mig, vem tipsade dig om podden?
Ja, det var du, men jag säger att vi förbereder oss på lite olika sätt.
Är det något mer du vill ha sagt?
Nej, lyssna på podden.
Ja, jag lyssnar på podden för fan.
Ja, gör det. Ja.
Verkligen.
Vi tipsar om den i kommentarer och sådär.
Eller ja, vi tipsar om den. Tack för att du kom.
Tack
för att du kom.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.